Jag talar lite grann med Stefan här under lovsången. Att jag märker att det är någonting som händer i den kristna ungdomsvärlden väldigt tydligt. Och det kanske ni inte tror, men jag har ganska djupa kontakter. Och jag umgås och har unga människor stora lovsångskörer omkring mig de flesta helger. Och jag märker, jag hör hur de ber. Och jag lyssnar in, jag är intresserad av sång och musik. Och det känns precis som att sånger föds nu som håller på att förbereda församlingen. Att en gång till vara med och riktigt beröra sin samtid. Alla ska se hur stor Gud är. Smaka på den meningen. Det är inte introvert församlingsverksamhet det. Alla ska se hur stor Gud är. Jag är så tacksam för livet. Och jag har gjort som livsstil att ta emot varje ny dag som en kärleksgåva från Gud. Och i den gamla lutherska kyrkan, där talar man mer om vikten av att leva i en daglig överlåtelse. Och i en pingstförsamling så säger man att den 13 december 48 blev jag frälst och så här. Och jag menar att det där är två storheter som behöver gå parallellt. Det är lika bibliskt. Men ju äldre jag blir, ju mer dras jag till det där uttrycket att leva i en daglig överlåtelse. Till och med på mjölkpaketet så är det ju bäst före datum. Jag vill ha en klangbotten i min lovsång och min bekännelse som väcker respekt och längtan hos människor som kommer i min väg. Och jag tror att enda chansen är att komma in i den livsstilen, en daglig överlåtelse. Varje ny morgon. Jag har försökt på senare år att bli mycket mer noga med mitt personliga andagsliv. Jag är inte i första hand en pastor som far runt land och rik och predikar. Jag är en människa av kött och blod som är oändligt beroende av Gud och väldigt tacksam att få känna hans närhet i mitt liv. Och jag har gjort som livsstil att varje ny morgon så vill jag i enkel bön på nytt igen ta in evangeliets verklighet i mitt liv. Varje ny morgon tacka för syndernas förlåtelse, för att jag får vara Guds barn. Att jag är ren i hans blod. Och det var så starkt, förstår ni, en morgon för ett tag sedan. Jag var så berörd i min ensamhet. En del tror jag att frälsning, det är massukås, har ni hört det? Det är sådana där som Helner som åker runt och vispar upp liksom en exalterad stämning och folk vet inte vad de gör. Har ni hört att en del tror så? Inte ni förstås, va? Men hör ni, de starkaste gudsmötena då jag riktigt har berörts och de som har gjort skillnad i mitt liv, då har jag varit alldeles ensam och det har varit väldigt låg decibel. För då jag blir riktigt berörd och liksom känner att Gud andas sin helighet över mitt liv, då tappar jag målföret och det känns som att alla ord bara är i vägen. Jag vill bara njuta hans närhet. Så där var den morgon då solen bröt in i ett gästrum på ett pensionat där jag bodde den veckan. Och jag böjde mina knän. Jag är uppvuxen med det. Och det är ganska vackert. Det är ju, alltså med kroppsspråk, jag uttrycker tacksamhet och jag uttrycker ödmjukhet. Men det kan jag på olika sätt. För mig känns det fint. Ofta när jag läser Bibeln ensam så brukar jag faktiskt böja knä. Och känna, nu närmar jag mig den stora böneboken. Och jag behöver dig heliga ande för att få se och förstå. Så där vill jag leva. Och så var det en morgon, jag hade böjt mina knän och bett min morgonbön och berörde så där igen. Och så på eftermiddagen, där jag skulle vara på en gudstjänst, då kom en liten kille fram till mig och tittade med ögon stora som femöringar. Väldigt intresserad och sa, när blev du frälst egentligen, pastorn? Hoppsan, vilken fråga. 10 år gammal, när blev du frälst egentligen, pastorn? Och jag tog honom om axlarna och sa, jag ska berätta hur det är. Tidigt i morse blev jag frälst. Så vill jag ha det. Jag är tacksam till livet, sa jag. Egentligen så skulle jag inte stå här. Mitt liv höll på att ta slut då jag var nästan på dagen 3,5 år. Vill ni höra om det? Ja, så. 3,5 år, en liten plutt. Det bara kom för mig att jag ska berätta det för er. Och ni får göra bibliska andliga tillämpningar om ni vill på det jag berättar nu. Det är frivilligt, men ni får göra det. För det var så här att det var egentligen min stora längtan att vara med min pappa som var orsaken till allt som hände. Han var min stora idol. Och jag är uppvuxen på en bondgård och det är vårvinter. Och i stort sett har all snön smält. Jag hör var pappa är och hugger vårved. Jag hör hans yxa och motorsåg. Och mamma har sagt, dit får du inte gå. Men längtan är stark. Och plötsligt är jag liksom bara på väg. Och på väg till pappa så finns det ett djupt dyigt dike där kanten är alldeles lodräta. Och över den en smal gräsbevuxen bro. Och just på bron, det är väl kölden ner från diket som har gjort att där har inte snön smält. Och under snön, på grund också kanske av fukten, så var det isfläckar. Jag har träffat människor som säger så här. Möter jag problem i livet, då ska jag ta tag i dem då. Det är inte säkert det funkar så med livet alltid. Jag hade ingen chans att parera. Jag fattade ingenting förrän jag låg i det där svarta iskalla vattnet och kämpade för mitt liv. Jag ville till pappa och jag tyckte jag visste var vägen gick. Men plötsligt tappade jag fotfästet och bara far rakt ner. Och nu när jag står och berättar för er så kan jag känna här i benen. Jag kan känna hur det suger och drar. Och jag vet inte hur mycket jag förstod. Men jag ville inte dö. Så jag kämpade för livet. Och ni kanske tror att jag gör mig till martyr. Men de här händerna, de var nästan som blodiga köttslam. Så jag grep efter varenda grässtrå. Jag kämpade som ett litet villebråd. Och jag skrek för livet. Och så kände jag hur det bara drar neråt. Då hörde min lilla stora syster mitt ångestladdade rop. Lilla Marianne. Och jag ska berätta för er nu, det är ett hjältedåd. Hon var alldeles för liten för att kunna göra det hon gjorde. Och men det får stå för sig själv som ett vittnesbörd om hur stark kärleken kan vara i vissa lägen. Lilla Marianne. Hon är 6 år. Hon tyckte om att vara fin som prinsessa. Och mamma var sömmerska. Och hade sytt en alldeles ny, nästan vit bomullsklänning. Och hon är ute och går med den. Och det är hon som hör mitt rop. Och så kommer hon springa. Han springer för livet. För den där bråkige lillebror. Och tänker inte på att vara prinsessa längre. Kastar sig ner där i det här som har blivit som en lera där jag har trampat på bron. Kastar sig ner där. Klänningen blir svart. Hon blir smutsig. Och så sträcker hon ut sina händer. Och då hon har slängt sig ner där, då har mitt rop tystnat. Och det enda hon ser, det är hårt. Det tror ni inte, men jag hade kalufs. Det enda hon ser och får tag i, det är mitt hår. Hon hänger så hon håller på att ramla ner själv och får tag i mitt hår. Och så börjar en kamp. Det är lätt att bli frälst, säger en del. Det är svårt att bli frälst, säger andra. Jag vet inte vad jag ska säga. Men en sak vet jag. Det kan vara en kamp i vissa lägen för oss människor. Och vi kan tydligt uppleva att det är krafter som drar åt olika håll. Det är en dragkamp. Det kan till och med tydligt upplevas att det är på liv och död. Det går inte i ett ögonblick. Hon kämpar för livet, lilla Marianne. Och så tröttnar hon och orkar inte och jag sjunker tillbaka. Och det pågår ganska länge. Till slut, med uppbådande av alla krafter, så sliter hon och drar. Och så är jag uppe. Och det här suget, det släpper sitt grepp. Och vi står tillsammans. Jag har varit och tittat på den där bron hur många gånger som helst i mitt liv. Vi stod där och jag var i chocktillstånd. Och jag var helt kolsvart. Och jag luktar illa av dyn. Och jag skakar. Och jag gråter i panik alltså. Då gör hon något lillgammalt. Hon lägger sin arm om mina axlar. Lilla Marianne. Och på något knepigt sätt så har liksom den där armen legat kvar där hela livet. Hon lägger sin arm om mina axlar. Och så tar hon den andra handen och stryker min svarta kind. Gråt inte mer, sa Marianne. Du är räddad nu. Det kommer jag aldrig att glömma. Gråt inte mer. Du är räddad nu. Och så sa hon en sak till. Nu går vi hem. Det finns en del bilder här som går att dra paralleller till Bibeln. Han lyfte mig upp. Att bli frälst. Det är att känna det där famntaget. Då jag är som mest utlämnad och hjälplös. Nu går vi hem. Att bli en kristen är att komma hem. Det är djup i det påståendet. Jag hävdar att varje människa har utgått ur Guds kärleksfulla skaparhand. Där hör du hemma. Jag kanske minns fel. Men jag har för mig att hon höll om mig hela vägen hem. Och så minns jag en sak till. Det hade börjat skymma ute. Och jag minns hur det lyste så välkomnande och varmt i mammas köksfönster. Och nu kan ju inte jag fråga mamma för hon är död. Annars skulle jag ha ringt och frågat i eftermiddag var hon köpte glödlamporna. Jag har aldrig upplevt något sånt någon annanstans. Det lyste så varmt. Där är jag hemma. Jag minns inte att någon svor. Och svor gjorde de väl inte i mitt hem. Jag minns inte att någon skällde. Jag minns ingenting sånt. Alla var så glada för att jag var hemma. Och det jag minns, det är tre varma bad. Och rena kläder. Sånt minns man. Och en del säger om människor som har misslyckats i livet. Ja, förlåten kanske man kan bli. Men märken av alla misstag, de är kvar. Det är inte säkert att det behöver vara så. Ta fram ett mikroskop, kom hit. Kolla mina händer, mina armar. Jag tror inte du kan hitta ett enda litet spår av det där hemska dyga riket. Mamma tvättade mig ren. Och jag kan bara konstatera. Jag blev lyft upp. Jag blev hjälpt hem. Och jag är räddad. Jag är tacksam för livet. Väldigt tacksam. Nu ska jag läsa några bibelverser för er. Johannes evangelium. Det är så här. Att jag upplever väldigt, väldigt starkt. En kallelse. Att tydligt presentera Jesus Kristus var jag reser fram. Och jag brukar sjunga i varenda kyrka en gammal lovsång som går så här. O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist. Och jag känner jag ville säga till hela kyrkan i Norden. Tillbaka till Jesus, till hjärtats enkelhet och hängivenhet i relationen till honom. Då Paulus talar om sin tro, då skriver han inte, jag vet på vad jag tror. Det räcker inte. Det bottnar inte på tal om dyga diken. Det bottnar inte för att vara en kristen. Han skriver, jag vet på vem jag tror. Kristen tro, det är relation det. Och överlåtelse och närhet och liv. I centrum för den kristna tron står en person som har händer som är genomborrade. Som har en gässa som är krönt med törnen. Jag vet vem jag bekänner mig till och vem jag har valt att älska, följa och tjäna. Jesus Kristus. Tänk att så här står det om honom i Bibeln. I Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Och så läser jag ett bibelord till. Från en bibelbok i Nya testamentet som heter Filipperbrevet. Mina glasögon är ute i ytterkläderna. Men vi läser, vi försöker. Filipperbrevet kapitel 2. En fantastisk beskrivning av honom som jag vill ägna min tillbedjan och lovsång. Kapitel 2 från vers 6. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade gjort sig ödmjuk, och han var lydig intill döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän skall böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fader till ära. Jag vet på vem jag tror. Är det sant att Jesus är den han har sagt sig vara? Jag nämnde igår i lutherska kyrkan här i Vasa att det finns många trovärdiga vittnen som bekräftar att Jesus verkligen är den han har sagt sig vara. Och jag kallar in dem helt kort här ikväll också. Och jag kallar in vittne nummer ett, då måste jag säga att jag bävar lite grann. Det är Gud Fader själv. Vad kan man mer begära? Han äger sin egen faders tydliga vittnesbörd. Flera gånger kommer det igen. Till exempel vid dopögonblicket. Då han kommer ner till Johannes. Det pågår en enorm rörelse. Han tömde städerna, Johannes. Det var nog hundratusentals människor som drabbades av en längtan att närma sig Gud. Och han predikar omvändelse. Plötsligt kommer Jesus gående där. Och Johannes lyfter sitt finger och säger: där är Guds lamm som bär bort världens synd. Och det kan ju låta som grekiska för några här kanske. Men människorna där, de förstod. De förstod. Jag undrar jag om inte luften stod stilla i det ögonblicket. Generationers längtan. Och så kommer Jesus fram till Johannes och ber att Johannes ska döpa honom. Och de går ner i dopvattnet. Då händer följande. Över den platsen där Jesus står, det är precis som en osynlig slöja dras undan. Himlen öppnas. Kanske alla människorna i tusental kunde se. Himlen öppnas och man anar en tronsal högre upp. Och från den tronsalen hörs en varm, kärleksfull faderstämma. Denne är min älskade son. Och i samma ögonblick uppenbaras anden i skepnad av en duva och vilar över Jesu huvud. Vilka historiska ögonblick. Fader, son och ande. Faderns vittnesbörd. Jag nämnde igår om änglarnas vittnesbörd. Tror ni att det finns änglar? Enligt Bibeln är de många. Och de vill betjäna och hjälpa oss, de människor. Och det är fantastiskt att se Bibeln. Att i alla avgörande skeenden omkring Jesus då han blev människa, omkring korset, allt det han skulle göra, så finns änglarna med och ger sitt vittnesbörd. De talar med Josef, de förbereder Maria och förklarar vem han är som hon ska bära under sitt hjärta. De är med och sjunger lovsång i natten. De är med i ett seman och kampen är som hårdast. De finns vid den tomma graven. De är med då Jesus far åter till himlen. Änglarnas vittnesbörd. Och för det tredje nämnde jag igår skrifternas vittnesbörd. Jesus sa, skrifterna vittnar om mig. Och jag skulle vilja ge dig en hemläxa som tycker att det är intressant med Bibeln. Du ska ta och resa genom Gamla testamentets alla böcker. Börja i skapelseberättelsen och läs. Och så ska du leta reda på alla vittnesbörd i Gamla testamentet om Jesus. Det är en fascinerande resa. Och vördnaden och respekten för Bibeln kommer att växa mycket snabbt i ditt liv. Och framförallt bilden av vem Jesus är. Skrifternas vittnesbörd. Gärningarnas vittnesbörd. Bibeln säger, han är med kraft bevisad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från de döda. I gärningarna då han till och med utmanade själva döden och vann seger. Vi kan nämna ett vittne till som ni kanske tycker är lite mer kontroversiellt. Demonernas vittnesbörd. Då Jesus gick vägen fram genom städer och byar så höll han inte mästrande predikningar emot djävulen och de onda makterna. Det räckte med hans närvaro. Hans närvaro konfronterade onda. Och så ser vi överallt i städer och byar att människor som trodde att de begrep allt om Bibeln, de ifrågasatt och tvivlade att Jesus verkligen var den han har sagt sig vara. Men alltid då den onda andevärlden manifesteras, då är bekännelsen mycket tydlig. De vet vem han är som går vägen fram. Du, den högste son. Jag vet på vem jag tror. Vem är han? Guds son av evighet. Sann Gud, människa sann. Medlaren mellan Gud och människa. Jesus, min frälsare. Jag ska sluta nu med att konstatera att i den text jag läste innantill där står det om en dag vid historiens final. Då alla knän ska böjas inför Jesu namn. Och varje tunga ska ta del i bekännelsen att Jesus är Herre. Det händer att jag längtar hett efter den dagen. Då jag tycker att hans namn dras i smutsen i vår värld. En dag är det precis som hela skapelsen, varenda fiber ska vara genomsyrad av den här proklamationen. Jesus är Herre. Och jag vill bara säga ikväll, jag är oändligt lycklig att jag redan här och nu, billigt talat, har fått böja mina knän för det namnet. Och att jag får bära den bekännelsen över mina läppar. Jesus är Herre. Vad betyder det? Han är skapelsens Herre. Bibeln säger att allt har blivit skapat genom honom och till honom. Och själv säger han, åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Skapelsens Herre, det är honom jag tillbeder. Historiens Herre. Hur ska det gå med vår arma värld, sa någon till mig. Och jag sa, läs Bibelns sista bok ska du se. Vet du vad den beskriver? Den beskriver en värld som håller på att gå under i ångest. Och det är väldigt många mörka bilder som målas. Och det är blod. Och det är förtvivlan. Plötsligt så kommer en man ridande in på historiens scen. Det är ju bildspråk, förstår ni. Han rider på en vit häst. Och han har en mantel som hänger över honom. Och den är bestänkt med blod. Och där har vi ju bildspråket. Han har vunnit sin seger på Golgata, på korset. En blodsbestänkt mantel. Och över den manteln står orden skrivna: kungars kung och herrars herre. Och han rider in på historiens scen, och alla strider stillas, och han upprättar sitt rike av frid. Skapelsens herre, historiens herre, församlingens herre, min herre och min Gud. Är det någon som har hört just det uttrycket från Bibeln? Det var en man som var lärjunge till Jesus, som har blivit väldigt baktalad i kristenheten på senare tid. Och någon oförskämd människa har gett honom öknamnet Tvivlaren. Thomas Tvivlaren. Studera Bibeln. Jag kan inte finna ett enda skäl till att vi ska misskreditera honom. Det står istället i Bibeln att alla tvivlade då Jesus gav sitt liv. Alla tvivlade. Alla var förvirrade. Vet ni hur det var? Om jag bara får berätta det helt kort till slut. En dag då de där rädda förvirrade lärjungarna sitter bakom reglade dörrar, då kommer segraren, då kommer kungen, då kliver han rakt genom låsta dörrar, ser på dem och säger: frid åt er alla. Och de möter honom, de gör en Jesusupplevelse som fyller dem med frimodighet. Sen ska de ju gå ut och berätta för världen. Och då säger Petrus och de andra: Thomas, häng på nu, nu ska vi ut här och vinna världen. Men det var så här. Thomas hade förhinder. Han var inte med på det mötet. Och då säger han till de andra: om inte jag själv får se, kan jag inte tro. Han sa aldrig: jag vill inte tro. Jag respekterar Thomas. Det är inte bara att åka med på ett bananskal. Det är bra att du har en stark upplevelse med bärighet, Petrus. Men det finns inga genvägar. Jag måste fram till samma erfarenhet om det ska vara bekännelsen i mitt liv. Om jag inte själv får se. Det går några dagar, så kommer den uppståndne på nytt igen. Inte ett ord av anklagelser mot Thomas. Han bara kliver in i rummet, ser på Thomas med varma goda ögon och säger: Thomas, sträck hit ditt finger och stick det genom min hand. Kom med din hand och känn på min uppstungna sida. Och tvivla inte, utan tro. Jag kan nästan tänka mig att Thomas, han sjunker ner på marken där. Han är tillintetgjord. Och så kommer den här trosbekännelsen som är så underbar. Min Herre och min Gud. Jag skulle vilja utmana alla som har lust här att prova de orden tillsammans med mig. Jag tvingar ingen. Jag älskar dem. Historiens herre, skapelsens herre, min herre. Jag tar det en gång till. Min herre och min Gud. Ja, men ni var med från början. Nu får ni ta det själva tre gånger. Få höra. Vi ber tillsammans.